Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Does I want to know where my easy rider gone? Does I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, she'll ride.
Välkomna till Indupodden avsnitt 48. Veckan efter den händelserika säsongsavslutningen på St. Petersburgs gator, där det blev alltså Chip Ganassi Racings Scott Dixon som säkrade mästerskapstiteln med en tredje plats här nu i racet då. På plats i podden denna vecka för att liksom bryta ner helgens race i beståndsdelar är jag själv, Ronny Larsson Miles. Indy-historie-oraklet Jakob Fredriksson då, såklart. Och så veckans gästpoddare. Jakob, vill du ha den äran att presentera honom?
Ja, jättegärna, för det här är jättekul att vi har fått med den här mannen som precis hemkommer från Texas, där sonen Victor i helgen gjorde racingdebut på amerikansk mark i Formula 4 US Championship. Det ska vi prata mer om lite längre fram. Men de flesta känner igen kvällens rest gästpoddare som expertkommentator på V-Sports Motors, IndyCar-sändningar och såklart en lång och gedigen karriär här på hemmaplan i STCC. Så välkommen till Indypodden, Mattias Andersson.
Tack så mycket.
Hur står det till nu? Ni nyss hemkommer. Har du någon jetlag eller?
Ja, lite. Jag kom hem för 24 timmar sedan, men jag är ganska bra på att sova på flygplanen, så att det går rätt så bra att komma in i rytmen igen.
Men som sagt, nyss hemkommen då från USA. Berätta om din pojk Viktors satsning här, för den är ju väldigt spännande. Det var tänkt att han skulle köra full säsong i USA i år, eller hur? Men så blev det inte.
Nej, han är 17 år och han började köra go-kart när han var 8, och sen har han då tagit steget till racing när han var 15 år och kört 2 säsonger här i Skandinavien i Formula Nordic, före detta Formula Renault 1,6, och lyckades i fjol bli svensk juniormästare, och då fick vi möjlighet att göra en test för ganska exakt ett år sedan borta på Indianapolis Road Course i något som heter USF 2000, alltså första steget i Road to Indy, och vi åkte över för ett år sedan och gjorde en bra test. Victor var tredje snabbast, och då var väl drömmen att ta sig in på USF 2000 2020. Men lite tufft att få ihop den budgeten var det. Och sen kom pandemin och allt möjligt. Så att det gjorde att vi bestämde oss för att Formel 4 i USA är det vi skulle satsa på i år. Men ja, sen slog ju pandemin till med full kraft, och då blev det svårt att resa. Så att tyvärr så fick vi avbryta satsningen innan den hade börjat, kan man väl säga, i våras. I maj månad tog vi beslut att vi kan inte köra full säsong, för det var för osäkert resemässigt helt enkelt. Och sen har vi haft kontakt med lite olika team, men fick då ett bra erbjudande att köra finalen nu på Kota, där vi då med några dagars marginal fick grönt ljus att resa till USA, för det var inte så enkelt, men vi tog oss över och vi har kommit hem igen.
Hur gick det då i helgen för Victor? För det verkar som man på en gång hade riktigt fin form där. Så kan du berätta om helgen?
Ja, men vi var över i nästan 14 dagar. Vi gjorde en test i Formel 4 för det teamet vi skulle ha kört för, Jay Howard Racing Driver Development, som vi gjorde ett avtal med inför säsongen 2020. Och då gjorde vi en test i februari. Men sen som sagt slog ju pandemin till med full kraft, och han har inte suttit i en Formel 4-bil sedan dess. Vi har hållit igång lite med en annan Formel-bil här i Sverige under sommaren, och Men så gjorde vi ett uppgörelse då med den sista loppet med ett team som heter Kiwi Motorsport. Ett team som är baserat i Texas. Så vi åkte över för ungefär 14 dagar sedan och gjorde 3 testdagar på 2 olika banor i Texas. Lite mindre banor. En utanför Dallas och en annan bana nere vid Houston. Tuffa banor, väldigt ojämna. Så att det var hög värme, så det var en tuff start på äventyret. Men vi fick många mil och Victor, jag såg att det gick bättre och bättre. Så att, sen kom vi till Kota och det gick bra ganska direkt. Det var ju en ny bana där igen, en lång bana som man hade övat mycket på simulator för att lära sig kurvorna, och det stämde rätt så bra. Det var så likt som han sa då. Ja.
Okay.
Och, han var faktiskt snabbast på den andra fria passet. Han var 9:e snabbast på det första, mjukstartade lite, men sen var han snabbast på den andra fria passet. Så det kändes fantastiskt bra i fredagskväll när vi gick och la oss. Sen i lördags morse så var det kvalificering. Det var väldigt jämnt. Det var tyvärr en röd flagg, en avåkning som gjorde att de fick stoppa kvalet, som störde Victor lite grann. Så att han fick till den 5:e bästa tid. Men det var helt okej. Okay. Det var bra. Men hade kanske drömt om en topp 3-placering efter den fria träningen, kändes det som. Sen i det första heatet, eller första racet av de 3, så fick han tyvärr en kopplingshaveri. Precis i starten så går kopplingen sönder och bilen slirar, som gör att han tvingas bryta racet direkt på det första varvet. Och systemet borta i Formel 4 USA är att den som är bästa varvtid i race 1 bestämmer startordningen i race 2. Eftersom man inte fick ett varv än så var det att starta sist i race 2. Så då kändes det lite tyngre än vi gick och la oss i lördagskväll, får jag säga. Han startade sist i race nummer 2 och togs upp till den 9:e-10:e plats någonstans när under en säkerhetsbil situation så gick bromsarna helt enkelt för varma. Var för dåligt med kylning och han var lite ovan med att kyla bromsarna, så att bromsvätskan kokade helt enkelt, så bromspedalen gick i botten i slutet på race nummer 2, så han tvingades bryta det loppet också. Men som tur var hade han fått till 8:e bästa tid i all trafik där och fick därmed starta 8:e i det sista racet, och då kändes det som att nu hoppas vi med lite flyt och få ett bra resultat, och det vart mycket bättre än förväntat. Jag trodde han skulle kanske klara en topp 5-placering, men att vi skulle nå en prispall från 8:e rutan och bästa rookie var mer än jag hade drömt om, så det var fantastiskt kul.
Ja, det låter ju jättelovande att efter all motgång ändå leverera på en gång, så det kommer följa med spänning då nästa år. Och hur ser planen ut inför 2021 då?
Ja, men drömmen är ju att fortsätta äventyret i USA. Vi som sagt skulle ha startat i år efter 2 bra säsonger i Sverige, så var drömmen att ta sig till USA. Jag själv har ju tävlat i USA på 90-talet, så jag känner ju till lite grann amerikansk racing, även om det var för många år sedan. Men de har ett fint system, både Road to Indy-klasserna, men också det här Formel 4 och Formel 3, då, Formel 3 eller Formula Regional som det heter egentligen, som Linus Lundqvist har varit enormt framgångsrik i år. Med de här scholarshipen, att man då när man lyckas vinna en serie i princip kan man säga har större delen, om inte hela paketet, för att ta sig vidare. Och det är ju USA lite unika om man jämför med Europa. Vi får se vad som händer. Det känns som att det har hänt mycket på de här timmarna sen han kom trea, så att vi får återkomma. Men drömmen är att försöka få till något paket i USA för hans del.
Men kul att du kommer in på din egen karriär, att du själv körde i USA några år. Jag är ju ett gäng år yngre än er två. Så jag känner ju först och främst igen dig från Super Touring STCC-tiden. Men innan dess så var du ju i Indy Lights. Kan du berätta lite om det äventyret?
Jag började med karting när jag var 10 år. Och sen åkte jag lite formelklasser i Sverige. Och sen tog jag mig till USA 1995. Jag var 22 år gammal då och körde en klass som hette Barber Dodge. Det var så det började, Barber Dodge Pro Series. En serie som Kenny Breck vann några år tidigare. Sen fick jag möjlighet att ta mig upp till Indy Light. Jag gjorde 2 delar av säsongen, kan man säga, 96 och 98. Så körde jag, framförallt 98 hade vi ett riktigt bra team, bra sponsorer som så vi hade bra förutsättningar 98, det sista året där i USA. Så att, men tyvärr, olika anledningar, sponsorer och olika anledningar, så gjorde att vi inte fick till en full säsong riktigt. Men det var ett kul äventyr.
du vart väl världsmästare i karting som junior, va?
Ja, inte riktigt. Tvåa var jag tyvärr. Ja, så att jag kan inte visa världsmästare på i så fall titulera med mig. Ja. När jag var 15.
Inte så illa pinkat det heller. Men du var väl i samma team som Kenny, det här Team Ichiban Racing som bland annat Hasse Wengstre drev, va?
Stämmer, när jag var gokartåldern så tillhörde Ichiban från 98 till 90. När jag var 15. Så när jag blev två i VM då så hade jag support av Christer och Hasse och Team Ichiban.
För sen då, när du gick från F3, sen så körde du Clio Cup 94 och då hade ju Kenny hade ju redan vunnit Clio Cup då 92 och sen så tog du rygg på honom i USA där och körde samma serie som du själv var inne på. Så var det en slump att du på ett sätt följde i hans fotspår så, eller var det vart du inspirerad av den vägen han höll på att ta då?
Jag hade rätt så mycket kontakt med Kenny och även Janne Flash på den här tiden. Jag körde något som heter Formel Opel Lotus, var min första racingklass efter kartingen 91 och 92. Blev tvåa i nordiska mästerskapet där i Opel Lotus och sen tog jag mig till Formel 3. Och sen gjorde jag faktiskt en test. Min första besök på racerbana som förare i USA var hösten 93 efter mitt Formel 3-år. Så hjälpte Kenny mig med en test på en liten bana utanför Las Vegas, kommer jag ihåg, i det här Barber Saab som det hette då. Det hette inte Barber Dodge, det var Saab-motorer när Kenny åkte. Och Kenny hade vunnit 93 då, så han var ju stor stjärna i den här klassen. Men han hjälpte mig med en test. Och då var drömmen att 94 ta sig till USA redan. Men vi fick inte ihop den budgeten som krävdes. Så att vi fick ta ett år i Sverige till i något som heter Clio Cup. Och det var också Kennys förtjänst. Han hade också åkt och hade bra. Så han var en kille som hjälpte mig i karriären just på den här tidpunkten. Och sen så 95 då så lyckades vi få ihop lite sponsorer. Och Kenny var också där och hjälpte till lite grann. Och jag tog mig in och gjorde full säsong i Barber Dodge Pro Series då, tillsammans med Fredrik Larsson, en annan svensk kille. Vi körde hela säsongen då 95 som landsmän men också konkurrenter då. Ja.
Vad är det ur amerikansk racing som sticker ut ur ditt perspektiv? Hur skulle du beskriva den kulturen jämfört med europeisk kultur till exempel?
Ja, man kan väl säga att som jag sa förut i podden här, så att den här stegen att man kan en framgångsrik med resultat så får du har du möjlighet att ta det vidare i europeisk. Jag ska inte säga att det är omöjligt i Europa om du inte har pengar, men de har den här prispengskulturen på ett annat sätt där de hjälper en vinnare och sen kan man säga om man är tvåa så kanske man inte får samma chans, men de gillar ju en vinnare och man känner att det finns möjlighet att ta sig vidare på ett annat sätt. Det var det som lockade mig på min tid. Och drömmen var ju att ta sig till Indycar på den här tiden. Då var man ung och drömde mycket, självklart. Jag kom till Indy Light, men jag kom inte längre då. Och nu känner vi samma sak för Victor, att amerikansk racing, där finns det en möjlighet att ta sig fram. Kanske, hoppas jag. Det är väl det som känns just nu. Och något annat som sticker ut kan man säga att amerikansk racing är på ett sätt lite enklare. De tar det inte. Banorna är ofta inte lika, vad ska vi säga, välskötta. Det är lite mer lasta av bilen och köra. Man blir förvånad när jag kom dit första gången hur vissa banor var ojämna de var. Och på min tid stod Indycar ibland på gräsmattor och mekade och rullade ut ur tälten. Det var inte alls de här fina garageboxarna som vi ser i Formel 1 och så vidare. Så att det är en lite annan kultur.
Lite mer jordnära kan man säga.
Men vi ska ju strax prata Indycar här nu. Men Mattias, bara avslutningsvis. Idag är du en av de mest erfarna förarna inom SCCC. Din karriär är inte över nu. Men om du skulle ändå undra dig att blicka tillbaka på liksom den breda paletten av bilar som du har tävlat i. Är det något särskilt som sticker ut och återstår för dig liksom att fullfölja utifrån din egen karriär?
Nej, men alla bilar har ju sin egenhet. Men det är klart, Indy Light-bilen som jag körde, och framförallt 1998- 96 var en annan, hade inlett ett annat reglement, men 98 så var det ju, är det den snabbaste bilen jag tävlat i. Vi hade på Long Beach gator 300 km, knappt kommer jag ihåg på den långa rakan, trots den skarpa kurvan som är innan start och mål där. Så att, snabba bilar och den ovalkörningen jag fick göra där borta med Indy Light, vi hade snittfarter på 200 60-265 och det går riktigt fort. Sen klart, jämför man med Indycar så går ju det lite fortare ändå, men det var en häftig upplevelse i karriären, absolut.
Vi är denna vecka sponsrade av Stefan Lillövis Johansson och hans designshop på stefanjohansson.art. Och Stefan är en otroligt begåvad konstnär förutom racerförare. Och vi pratade redan i förra veckan om hans senaste tillskott i sortimentet, designade truckerkepsar, så ligger oss inne på den extra varmt om hjärtat.
Ja, verkligen, verkligen. Jag är ju lite av en kepsnörd får jag säga då.
Har du köpt den redan?
Jag har beställt den.
Mm.
Den svarta.
Ah.
Men jag såg också att man hade så här, jag var när jag hovrade på knappen för att köpa tre pack. Det gick att köpa alla tre, nämligen ett paket. Precis som man kan köpa de här munskydden till extra bra pris. Så att det är nästan så att jag ångrar att jag inte gjorde det. Så att jag funderar på om jag ska dra iväg ett mejl och se om man kan få ändra beställningen där.
Ja, det är ändå snart jul, så julklappar.
Ja. Men apropå det där med jul och så, nu när ändå åtminstone hösten närmar sig så kanske det är ännu mer relevant att slå slag just för de här Stefans designade ansiktsmasker som verkligen kan komma väl till hands nu om du vill, när man vill skydda sig lite extra liksom i kollektivtrafiken eller när man går i butiker eller ja, när man är ute och reser, inte minst då va?
Mm.
Men hur är det, vi har ju en rabattkod här Jakob.
Mm. Använder du rabattkoden Indiepodden så får du just nu 20% rabatt på hela sortimentet på stefanjohansson.art. Och det här är fram till, ja.
Obegränsat, ja. Än så länge. Vad vi vet så kötta på.
Mm.
Så vi säger stort tack till stefanjohansson.art. Ska vi prata Indycar då? Det var en hel där det stod mellan Penskes Joseph Newgarden och så Chip Ganassis Scott Dixon då. Newgarden gjorde ju allt han kunde för att genom att vinna racet då, men Scott Dixons tredje plats vid målgång var med marginal gott nog då för att ta karriärens sjätte IndyCar-mästerskap. Men om vi tar en sak i taget där, Jakob, hur skulle du sammanfatta helgens race i stort?
Oj, nu blev det kaos för första gången i år. Liksom, ibland kan Indycar bjuda på såna här lopp med lite för många gulflaggor. Och det har ju varit en ganska städad säsong. Men helt plötsligt så det börjat lös. En hel del konstiga tabbar från förare som kan bättre. Först var Power satt i muren. Rossi gjorde samma sak. Och sen Herta. Han gjorde en riktig bedrift och blev av med det här loppet. Och Hinchcliffe, ja, och Sato och svenskarna var ihop. Så det var ett stökigt lopp.
Totalt, hur många varv var det under gul flagg?
Det här är en lite rolig statistik som jag hittade. Att under alla road course-lopp fram till innan St. Pete blev det 21 varv under gul flagg. Totalt, över hela året. Nu i St. Pete blev det 26 varv bakom gul flagg. Så
Nej, det får man väl säga är det är väldigt mycket. Och det är klart det här med safety-perioder i Indycar, vi har sett det. Ibland kan man tycka att de tar ut säkerhetsbilen lite i onödan ibland. De skulle kunna klara sig med kanske en dubbel gul flagg och varna, men gatlopp, det är trångt. Jag själv körde gatlopp i St. Petersburg, dock inte på den här sträckningen, men banan ser ju trång ut. De måste alltså forsla bort bilarna. Så jag förstår ju att de måste ta ut säkerhetsbilen. Sen kan man ju tycka att förarna gör väldigt mycket misstag. Men det är halkigt, det är hoppigt. Och en del kanske hade extra press och visa sig på det bästa dagen i det sista loppet då.
Ja, ska vi dra topp 10 bara för ordningens skull här? Vi har så Joseph Newgarden, Patricia Ward och Scott Dixon på första, andra och tredje plats. Och så på fjärde plats har vi Sebastian Bourdais som med den här fjärde platsen nu säkrade en väldigt viktig extra slant i AJ Foyts kassa inför 2021, Jakob, va?
Ja, det är det här Leader Circle-programmet som de första 22 bilarna i mästerskapet, inte förarna utan bilnummer, de får lite extra bonus, de får $1 million som går till som garanti att de ska vara med nästa år också. Mm. I och med den här fjärde platsen så tar AJ Foyts nummer 14 över 22 platsen i mästerskapet från Andretti Autosports nummer 98, alltså Marco Andrettis bil. Marco som hade ett okej lopp på G, han låg på en sjunde när Sato, ja, var i farten och knuffade in honom i muren. Så att Marco Andretti får nog gräva lite djupare i sina egna fickor nästa år ifall han ska fortsätta, och det tror vi nog. Men vilken räddare i nöden bör det blev här.
Verkligen. Sen har vi 50 plats Ryan Hunter Ray, 6 plats Simon Pagenaud, Marcus Ericsson på 7 plats, 8 plats Charlie Kimball, Graham Rahal på 9 plats och så Takuma Sato, Holmin Sake på 10 plats. Så hade vi Oliver Askew på plats nummer 16 och Felix Rosenqvist på nummer 18 då. Men ur ett svenskt perspektiv så var det ju en tuff helg resultatmässigt, eller hur?
Det var en riktigt jobbig helg att bara bevittna, särskilt för Felix del, som verkligen så här, det var inte bara stolpe ut, det var stolpe ut, fick bollen i fejan också. Liksom kvalet. Visst, han var i vägen för Palou som var på ett snabbt varv, men han hade ju fått info från stallet om att Palou var på ett utvarv. Det var den informationen de hade fått från, ja, mjukvaran i datorn. Så det var ju maximal otur, men han förstörde för Palous kval, så då blev han bortpetad. Marcus var inte tillräckligt snabb för att gå vidare på kvalet, men hade ju ett lite lugnare lopp. Men de var ihop lite med varandra på slutet. Jag såg inte den incidenten någon närmare, men Ronny, du tittar lite extra på det.
Ja, det fanns ju inte med i på tv-bilderna någonting då, men det verkar som att, som jag har förstått det, som att det var Marcus låg ju efter, och Felix alltså låg ju ett varv efter alla till sista, en av de sista gulflaggorna där han liksom fick köra kapp sig på ledarvarvet då, och sen var han till och med uppe på 8:e plats då, före Marcus där. Marcus hade lite högre fart just då, dök på insidan in i kurva 1, och sen så hängde de sida vid sida då, utan i det där kurvkomplexet efter det, och så var de ihop, vilket gjorde att då Felix fick gå i det på en extra gång då. Men det verkar ju som att av allt att döma inte att det var ingen oschysst, utan det var en race incident då. Men det som blev här nu, finns det inte, det var ju lite nattsvart då, Jakob, för dig, men det, helt nattsvart var det ändå inte, för alltså Felix blev ju 11 i mästerskapet efter detta, men Marcus uppkörning här nu till 7:e plats innebar, och dessutom tog snabbaste varv i loppet då, innebar ju att han klättrade då från 15:e till 12:e plats i mästerskapet och tog sig bland annat förbi då Ferrucci, och så var det Jack Harvey och det var någon till som jag kommer på med en stund. Ja. I alla fall med ett par poängs, Conor Daly också, med ett poängs marginal där. Så att en 12:e plats totalt här nu. Så att rent ur en poängskördsmässigt så ändå får han väl vara nöjd med en 7:e plats då. Men vi hade ju även Oliver Askew tillbaka i bil nummer 7 för McLaren då, i sitt avslutande race då för säsongen, och förhoppningsvis inte för IndyCar-karriären. Vi får väl räkna med att den fortsätter. Men Mattias, en liten fråga där nu. Nu har du ju turen kring Oliver Askew. Du har ju kommenterat en del för V-Sport Motor här nu under säsongen. Hur så, innan det uppdagades att Oliver är ju liksom hade problem med hjärnskakningssymptom efter Indy 500, var det en liten polett som trillade på plats där när det uppdagades? För han hade ju en väldigt intressant och en väldigt stark inledning på säsongen.
Ja, jag tycker han gjorde jättebra i början, och det är lite överraskande tycker jag att han försvinner ur teamet, men som sagt, hälsan, om det är det som har påverkat eller om det är andra saker, jag har inte riktigt hängt med på vad. Och de har väl inte uttalat sig varför han blir bortpetad helt enkelt.
Nej, vi har ju spekulerat i detta i podden och hur det har varit, att det har varit kommentarer från managementet i samband med den här affären med den här hjärnskakningen som har varit, att de har hamnat i onåd på något sätt hos McLarens ledning då. Men det vet vi ju som sagt inte. Förhoppningsvis kommer vi kunna få lite mer klarhet i det framöver. Men han hade ju en habil helg, Oliver, ändå. Fram till stöket i loppet då, när Sato bestämmer sig för att dyka där det inte går att dyka. Eller vad säger du, Jakob?
Ja, jag tycker Sato körde lite väl vårdslöst, även för att vara honom, i det här loppet. Petar av 2 stycken, men i IndyCar delar man inte ut bestraffningar för oschysst körning så himla lätt. Man gör det för att vara i vägen på kvalet ganska ofta och för att köra för fort en gul flagg. Men just det här med att peta av varandra, det låter man Det är lite som man brukar säga i NASCAR, boys have at it. Och ja, jag tycker det var riktigt synd att Askew inte fick ge ett topp 10-resultat. För han var ju på god väg att i alla fall vara före Sato i mål. Så synd, och jag hoppas verkligen att vi får se honom igen nästa år så han kan leverera likadant som han gjorde första hälften av den här säsongen.
Oliver Askew, man vill bara flika in, han kändes ju som i början på säsongen så tyckte jag i alla fall att han höll jämna steg med sin teamkamrat och Pat O'Ward, men Patricio O'Ward har ju verkligen tagit ett ordentligt kliv på den andra halvan, och det kan ju också påverka att Askew verkligen blivit nummer två i teamet, som jag tyckte kanske inte han var när säsongen började. Då kändes det som att de var väldigt jämnbördiga där. Då.
Visst var det så.
Absolut.
Och framförallt tycker jag att Oliver Askew åkte bra på ovalerna framförallt. Askew så stark ut i början på året på de ovalkörningar vi fick se. Men sen klart, den där smällen sätter sig både i huvudet och kanske kroppen då. Ja.
Men Jakob, en titel då från Foyts rekord för Scotts del. Klarar han av att ta en sjunde då? Är det en slut nu?
De här sista sex loppen på året så tog ju Newgarden in mer än 100 poäng. Det är alltså 15-20 poäng per tävling. Det var ganska mycket. Dixon vinner ju alltså mästerskapen med 16 poäng. Han ledde med 117 efter första loppet på Gateway. Oj, jag vet inte. Han är 40. Mattias. Vad tror du? Tror du att han kan fortsätta vinna titlar efter 40?
Ja, men jag gillar ju Scott. Alltså, jag åkte Indy Light 98, han kom till Indy Light 99 året efter jag lämnade USA där och åkte för Stefan Lillöfvers, gjorde succé direkt, var otroligt snabb 99-säsongen, men hade några krascher och kom inte i mål, så att han vann ju mästerskapet sen 2000 Indy Light och sen tog han sig till IndyCar och varit i IndyCar sen 2001. Så att han har ju varit i 20 år i IndyCar, precis lika länge som jag har varit i SCCC. Så att vi har 20 år båda två här nu i olika serier. Men, ja, men jag gillar Scott. Jag tycker han har visat, och framförallt början på året var ju magiskt bra. Och det kan ju vara så att han varit lite nöjd och kände, jag trodde ingen skulle överhuvudtaget ha en chans att närma sig så pass mycket som Josef Newgarden gjorde. Jag trodde att det här skulle vara avgjort när det var två, kanske tre helger kvar till och med, men det visar ju att man ska aldrig ge upp, och Gott kanske blev lite förnöjd och var lite för säker på mästerskapet än han borde ha varit ett tag där kanske. Definitivt att han kan ta en sjunde titel. Han verkar fysiskt bra i form, han verkar mentalt bra i form och är ju verkligen nummer ett hos Chip Ganassi, så att håller bara teamet ihop och levererar en bra bil, så varför inte?
Och i det här loppet så levererar han ju definitivt under press. Liksom gör några snygga omkörningar, är att säkra sig själv och gör sitt bästa resultat som det där loppet på Gateway. Det blev en tredje plats till slut. Och vi bara nämner lite siffror om Dixon, för jag gillar ju statistik. Han är uppe i 50 segrar i IndyCar. Det är ju bara Foyt och Mario Andretti som är värre. Det här var 16:e raka säsongen med minst en seger. Och på de senaste 15 åren så har han kommit fyra eller bättre i mästerskapet 14 gånger. Det är ganska otäckt bra resultat. Säkerheten själv, minst sagt. Och ja det känns dumt att räkna bort dem för framtiden också. Jag tycker bara att det är häftigt att alltså en sån veteran, en sån levande legend fortsätter leverera. Man tröttnar ju lite på när en och samma förare vinner om och om igen, men nu blir det i alla fall ett oerhört drama trots allt, och jag tycker det är kul när motorsport är så spännande som det är, särskilt i IndyCar.
Absolut.
Men Mattias, om vi tar en sån som tar Scott Dixon och Joseph Newgarden, som känns spontan som de två förarna som har liksom en edge och är mest mångsidig av alla i det här IndyCar-fältet just idag då. Vad är det som gör dem så bra, den typen av förare?
Ja, men det är väl att båda har en hög lägstanivå, känns det som. Och framförallt Scott Dixon, om vi tar honom först, så har han ju som du sa statistiskt där levererat säsong efter säsong. Och bara att vara i IndyCar i 20 år och motiveras till varje år och vinna mästerskapet igen efter 20 år i samma serie, visar ju att han är hungrig och han älskar att vinna och tävla, känns det som då. Plus att Chip Ganassi kände som att de hade kanske lite ett övertag i början på året. Det svängde, känns det som, efter halvtid då, när Josef Newgård och Penske-gänget kom lite i kapp och kanske gick förbi till och med. Och så har vi då Andretti som visade bra form när det gäller fart i alla fall på slutet. Sen så får de inte med sig de poäng de borde få, tycker jag, många gånger, Andretti-gänget. Men Penske får det ju, ja, på slutet.
Mm. Men där, nu har vi varit inne på en veteran som Scott Dixon. Vi har ju en som körde som en veteran trots sin ringa ålder. Och så har vi ju då, du var inne på det, Mattias, ett team som... där, liksom, där man slänger bort den första och andra och en tredje plats, alltså Andretti då i helgen här nu. Men ska vi börja prata om Patricia Ward eller ska vi prata om Andretti, Jakob?
Vi tar Andretti först. Ja, det för det här känner jag starkt för. Jag gillar ju Andretti-familjen. Jag var alltid stort fan av Michael Andretti och sen har jag alltid hoppats på lite bättre resultat för Marco. Men nu slängde de verkligen bort en potentiell trippel, liksom. Rossi först ser ut att kontrollera loppet, slänger bilen i väggen. Sen Hörta snurrar lite men kommer upp på banan, tappar inte jättemycket. Sen gör Hinchcliff gör en rätt konstig manöver under gul flagg, ska sen upp på banan igen, kör in i Jack Harvey, blir av med framvingen, då är hans dag förstörd. Och sen så... Vad sa du?
Och Jack Harveys dag också.
Ja, förstörde också Jack Harveys dag. Så det var också sånt som borde, han borde parkeras lite för en 10 sekunder eller någonting där, tycker jag, för det var vårdslöst. Och sen så Hörta är med i handlingens centrum fram till sista omstarten. Sen kör han av sig själv igen. Så man var, va? Nu när de har jobbat så hårt från att dra sig upp från den här urusla inledningen på säsongen. De visar att de har en högsta nivå i paritet med Ganassi och Penske och sen så slänger de bort det. Jag skakar på huvudet då.
Ja, men det är väl ett sånt år helt enkelt för Andretti. Men man kan ju inte låta bli ändå imponeras av deras rebound från under den andra hälften av säsongen. Förhoppningsvis, jag tror ni att de kommer få ordning på grejerna till nästa säsong när det är... När allting nollas återigen.
Ja, det är långt kvar. Men ja, Andretti är hela stallet, de går upp och ner från år till år. Det är inte första gången de har haft en precis en sån här säsong och sen börjat vinna lopp helt plötsligt. Och nu har ju alla tagit sig igenom inkörningsperioden för aeroscreenen. Och det är kanske det som var deras Achilles här i början. Men det kanske har löst sig. Nu är det bara förarna som behöver leverera. Och det är att ifall Hinchcliff får fortsatt förtroende och får köra bil nummer 26. Det har visat sig att den bilen förtjänar att vara uppe i topp 5. Nu när de har en förare som kan leverera med den också. Så det ser ju trots det här klantiga resultatet rätt ljust ut för stallet som helt.
Ja, Mattias, vem hade du velat se som i nummer 26 nästa år?
Ja, det är svårt att säga, men alltså jag skulle säga Andretti-teamet har ju väldigt många förare med lite olika kvaliteter, känns det som. Alltså tar vi Colton Hurta som jag gillar och var ju blixtrande snabb i fjol, har varit, som det känns tycker jag, tappar lite av den där snabbheten men betydligt mognare, och han blir ju trea i mästerskapet och det är inte dåligt, utan han har ju varit klart bäst och jämnast i det gänget i år. Sen har vi då Rossi som också är blixtrande snabb då och då, men känns som att både otur och egna misstag gör att han får inte ihop det på hela året helt enkelt. Och Hunter Ray för mig känns ju som att kanske fattas lite, vad ska vi säga, både snabbhet och jämnhet där, och honom känner jag mig lite osäker på om han är en titelaspirant framöver, om man ska vara ärlig, från sidan i alla fall när man tittar på loppen.
Trots allt så kom Hunter i femma i loppet. Så.
Ja, han blir femma, men jag tycker Hunter, ja, han får aldrig riktigt den där fullträffen som han går och väntar på. Då. Marco Andretti, skulle vara jättekul om han lyckades. Så hans bästa han gjort i år tycker jag, det är ju kvalet på Indy 500. Det är ja. Ju något, där stack han ju verkligen ut, men sen har vi tyvärr inte sett så många ljusglimtar under året.
En av de ljusglimtarna som var just nu under året, förutom då Indy 500-kvalet där, så får jag ändå säga, det var hans när han blev avputtad här nu då i racet han fick bryta nu i söndags, så hade det ju föregåts av en av årets uppkörningar faktiskt, för han efter, det var efter de här gulflaggorna som Marco, han tog alltså upp sig från typ 15-16 plats och upp till 8:e inom 7:e till och med kanske, inom ett par varv bara. Det var otroligt het. Det var en fröjd att se.
Det var en riktigt fin omkörning på utsidan under första kurvan. I och för sig på nya mjuka däck, men ändå, man måste ju göra klart omkörningen också och hitta rum för bilen. Så det var riktigt snyggt att göra, att få se. Och det var lite sånt som Marco hade jättemycket potential då för 10-12 år sedan, men han har aldrig levt upp till den. Förutom ett små glimtar lite då och då. Och nu har det blivit lite väl för sällan som vi får se den Marco som han borde vara. För att köra bil, det kan han, men han är också den som har alltid haft rätt dåligt självförtroende. Han är väldigt blyg. Jag tror inte han gillar uppmärksamhet så mycket. Så det var tungt att se honom många stunder. Och när han hade gjort de här omkörningarna så hoppas man ju verkligen på att det skulle bära hem också. Det här var ju efter sista depåstoppet, vill jag minnas. Ja, men så otur också har förföljt honom.
Någon som dock har haft lite mer flyt och var inne på det Mattias förut om Colton Herta då. Det jag nämnde förut är ytterligare en person som har kört som veteran trots sin ringa ålder. Det är ju Patricio Ward som kör otroligt moget. Blev också prisad av Joseph Newgarden efteråt som sa liksom att han kör både tufft men schysst. Och så är fjärde pallplatsen andra platsen är han nu i söndags då, och fyra blev han i mästerskapet.
Nej, men han har verkligen varit starkare än jag trodde innan säsongen. Jag trodde som sagt Oliver Askew och han, det skulle bli ett radarpar som följdes åt. Och framförallt teamet har ju med McLarens inblandning lyft sig och är ju och nosar nu på de här andra tre stora där uppe. Och kanske blir det fjärde teamet som blandar sig i. Men de är ju fyra mästerskapet. Det är ju fyra olika team kan man ju säga högst upp där nu. Med Chip Ganassi, Penske, Andretti och sen har vi McLaren på fjärde, så det är fyra olika. Så att han har gjort jättebra, han körde jättetufft på oval på slutet också, så att han behärskar båda bantyperna och det är tre bantyper som finns kan man säga med stadsloppen också, så att han är stark.
Nu har det ju varit de senaste ryktena, nu är det fortfarande inte bekräftat eller någonting, det är att eventuellt Felix Rosenqvist ska gå till McLaren då och ta över platsen efter Oliver Askew. Om det skulle bli så nu Mattias, tror du att tajmingen att gå till McLaren är rätt, eller hur är din tagning på det?
Ja, men det tror jag. Jag tror inte McLaren kommer tappa greppet om det här. De har tagit två steg framåt tycker jag i år med det teamet och visat att de kan vinna lopp om de har en bra dag, även om de inte har gjort det i år. Men det var inte långt att Ward kunde vinna ett lopp i år. Vi minns ju fighten med Felix. Vi höll ju på Felix självklart på Road America, men det kunde lika gärna bli ett Ward som har tagit det loppet, och han var ju nära tidigare också, eller efter det också. Jag tror för Felix del, jag läser ju bara de rykten som går och jag tror inte det kommer vara många dagar innan vi får reda på vad som händer med Felix nu när säsongen är över. Och skulle han gå dit så jag tror inte det är, behöver betyda att han har sämre förutsättningar 2021. Det tror jag inte. Och han, det beror ju så sen på hur, om han kommer mot Ward, vem av dem som blir liksom nummer ett i teamet. Är han kvar hos Chip Ganassi, så förstår man ju att det är svårt att ta den där nummer ett platsen så länge Herr Dixon finns där och Felix måste ju nästan vinna dubbelt så många lopp som Scott om man då ska vinna överläget där i teamet.
Och sen ska vi också säga några ord om Will Power som fortsätter att övertyga under kvalen och just under kvalen. Han tog sin 61:a pole position i karriären och den 9:e på den här banan. Han har alltså tagit mer än hälften av alla pole positions någonsin i St. Pete. Dock så hans race, väldigt kort, såg inte särskilt bra ut. Han ledde första 3-4 varven sen. Okej, Ronny, vad tror vi? Gjorde han misstag eller var det verkligen problem med växellådan?
Ja, men är han känd för att skylla ifrån sig? Varför skulle det inte vara problem med växer då
ja,
den då?
Jag vet inte. Han, som Stefan Johansson kallar honom, Mr. Doom and Gloom, så fort allting inte går perfekt. Han bromsade ju på sig där efter bakrakan, släppte förbi sig några bilar och sen så var han rätt och slett långsam. Det var en sekund per varv han tappade på Andretti-bilarna framför och sen så satt han i muren. Jag tror att Roger Penske, i och med att han nu tagit in Scott McLaughlin på heltid inför nästa år, jag tror att Penske börjar tröttna på Power, som fortfarande är snabb på sina bästa dagar, men det har blivit lite för många konstiga tabbar under året, så... Mm.
Jag vet inte, vad tycker du Mattias? Jag gillar ju Will Power. Jag tycker han är en frisk fläkt. Sen nog med att han är svajig, men...
Ja, men jag tycker alltså Newgarden, jag måste säga att Will Power har en härligare personlighet, tycker jag personligen, att Will Power har snabbheten och men som sagt, han är magisk på kvalen. Han pressar ut den där sista hundradelen eller tusendelen, verkar som, av bilen, och när grepp och allting är perfekt så är han svårslagen. Men sen känns det ju som att han har otur, snedsträck, vårdslös, misstag själv. Det är svårt att bedöma, men man kan inte skylla allt kanske på bilen, utan han får nog ta på sig lite av oturen, om ni tror mig rätt, här i år också. Mm. Men han blir ändå femma i mästerskapet. Han slår Simon Pagenaud och han är tvåa i Penske-gänget, och han är nog väldigt trött på att vara tvåa bakom Djurgården, tror jag också.
Mm. Ja, men sett till hans totalställning i mästerskapet då, som du säger Mattias, så är det ju, kan man inte säga att han inte levererar, men sen hade han ju kunnat leverera bättre om han hade haft lite mer medgång i racen. Då har han ju varit där uppe och hotat även om titeln kanske till och med. Men nu är du inne på kvalet här, så känner du, det har ju varit lite så här diskussioner kring proffsigheten i IndyCars organisation kontra Formel 1 till exempel. Så nu var det ju varit en halvtimmes försening mitt i på grund av oklarheter kring bestraffningar. Så det var en halvtimme va, Jakob?
Ja, jag höll tiden, satt otålig i soffan.
Ja.
Jag tror inte det kan bli värre än vad det var här. Halvtimmes för försening på grund av man ska dela ut bestraffningar, det är att ta i. Om det blir värre, då är det problem. Men å andra sidan, de gick igenom allting för att se till att någon som kanske har blivit blockerad, som Palou, får chansen att fortsätta då. Så de vill ju ge bestraffningar innan kvalet är slut. Medan i Formel 1 så då kan man ju blocka vem som helst under Q1 och sen ändå gå vidare, och den man blockerade inte får en chans att fortsätta kvalet. Mm. Så det här kanske är ett bättre system, men det är irriterande när man följer det på tv och annars vill ha en trevlig kväll med familjen eller så. Så det var lite irriterande, må jag säga. Men.
Personligen här ska jag tycka att kvalificeringssystemet på IndyCar är inte optimalt. Jag gillar det på valen när de kör en och en. Det blir lite spännande och det är nästan ett måste att kvala en och en där. Men på road course och på stadsbanor så känns ju kvalformatet lite, vad ska vi säga, slumpartat. Att det är mycket flyt. Det är så korta kval och det är många parametrar som kan gå fel. Så att även om du är snabb så är det inte säkert att gå vidare då. Och det här med att om du orsakar om du snurrar som Felix gjorde på Laguna Seca i fjol, om ni minns, och så får han inte gå, då stryks han från kvalet. Det kan jag tycka kanske är inget bra system, men går man vidare så tycker man ju det. Det är lite grann vilken sida man står på.
Mm. Och nu, vi som svenskar stod ju på den här sidan och fick se Felix rusa ifrån depån med glad min på läpparna.
Jag har ju föredragit lite grann åt Formel 1-systemet att man är Q1, Q2, Q3 kanske, att man går vidare bättre och bättre. Men det är klart, det är svårt på trånga banor att släppa ut alla IndyCar-bilar på här St. Pete och det kommer bli trafik. Så att, men de är väldigt korta. Det känns som att när det blir gul flagg så det är ju några, kan ju vara ett, två varv som bara man har på sig helt enkelt.
Men skulle man kunna göra något så här medelväg där man just för att skapa mer plats på banan dela upp fältet i två delar, men att man ändå går vidare till Fast 12 eller Q2 då med den tiden man får, så att du kan ju potentiellt ha åttonde tid i första gruppen men ändå gå vidare till Fast 12, hade det varit en bättre lösning?
Ja, det är svårt, och alltid när det blir två grupper så är det ju så, grupp 1 eller grupp 2 vem hade bäst förutsättningar och så vidare. Det är därför de saxar och man man det har ju hänt flera gånger att ena gruppen har många snabba förare, tycker man då, lite orättvisa grupper, men det går ju på träningen, så att det vet ju alla om, och det går ju inte att planera en sån gruppindelning, utan man kan aldrig pricka in en placering på träningen. Så att det är svårt om man delar i två grupper, men vissa indikalopp tycker jag i år har känts som att kvalet inte har speglat riktigt den snabbheten som bilarna och förarna har haft då. Scott Dixon som inte har en enda pool i år men ändå vinner mästerskapet. Så att, det visar att det inte är lika viktigt som det är kanske i Formel 1, där pole position nästan betyder att man vinner loppet om man inte strular till det i starten då.
Och sen är det ju som, det har varit väldigt speciellt i år också, just att de har ju skippat just Fast 12 och Fast 6, då det bara varit de här två grupperna, och det har ju varit, det har inte bidragit direkt till en rättvisare fördelning av startplatserna heller.
Nej, men det är väl det är som en styrka med IndyCar också, att man behöver inte stå etta, tvåa för att vinna loppet, utan man kan stå längre ner. Och det har vi såg ju Pagano som startade sist och vann ett lopp. Det är ju helt otroligt, det tror man inte är möjligt här i somras. Men det är väl tjusningen med IndyCar, men också det som är väldigt speciellt med IndyCar.
Ja, så är det verkligen. Och ja, det här var ju liksom säsongens sista race här nu. Det har ju varit onekligen en väldigt speciell säsong, för att uttrycka det milt så. Nu ska vi ju i nästa avsnitt av Indypodden liksom gå igenom säsongen i sin helhet då. Men då så, Mattias, nu ändå har det på tråden här nu. Nu har vi ju svenskarna i mästerskapet här, blev ju till slut då Felix Rosenqvist på 11:e plats, Marcus Ericsson på 12:e plats, och så Oliver Askew på 19:e då, men som sagt missade ett antal race här nu mot slutet då på grund av skada. Men hur tycker du att deras säsong har varit så här när vi blickar tillbaka?
Om vi tar Felix först, så öppnar han ju säsongen bra, precis som vi kanske hade förväntat, eller jag hade förväntat mig att han skulle vara med och slåss om prispallar. Lite otur och kanske lite eget misstag där i Texas när han då inte tar den här pallplatsen, andra platsen som han var på väg mot, och kanske en seger också. Och sen Road America är ju höjdpunkten när han vinner, som jag fick förmån att kommentera ihop med Robin Nilsson, och då kändes det som att Felix var superhet, men den andra halvan har väl inte riktigt varit han själv och vi hade hoppats på, som gör att han bara inom situationstecken blir 11. Jag trodde nog att han skulle vara en topp 5, topp 6 förare i år. Var vi Marcus, så har han gjort bra resultat. Hans akilleshäl är ju kvalet, att han står lite för långt ner. Det uttrycker han ju själv också och jobbar på det, men det känns inte som vi har sett någon enorm förbättring på det under året, utan han sliter med det här kvalet och gör bra uppkörningar, men han skulle behöva stå topp 5 i några lopp och slåss om prispallen där för att verkligen vara med och slåss om de här topp 5 placeringarna. Det är väl så jag ser det, så att båda två tror jag är lite besvikna med 11-12. Det borde de vara. De borde ha lite högre målsättningar. Och jag hade nog tippat om topp 8, båda två, att de skulle vara med och slåss där. Men det är ju inte många poäng som krävs. Och det hade ju räckt med en pallplats för de var till, så hade de ju varit där och nosat på topp 8.
Ja, det är små marginaler, och det är även små marginaler i kvalen. Så är det ju ett par tiondelar på fel sida, så till exempel Marcus har i kvalen den här säsongen, och framförallt andra halvan säsongen. Men återigen, det är fortfarande två tiondelar som man måste hitta så här. Men det är ju extremt små marginaler i IndyCar, och hela fältet är väl inom under en sekund, va? Under ett kval.
Ja, det var ju superjämnt.
Det är jättejämnt, och från tv-soffan så tycker man att åker de inte fortare, men alla gör så gott de kan, och Felix har ju gjort fantastiska kval, men också kanske några kval där vi hade trott han skulle klara bättre, men det är så små marginaler som sagt, så att men just vi pratar om mästerskapsen 11-12, hade jag nog trott innan säsongen började att de skulle vara lite högre upp, men Felix har ju sin höjdpunkt på Road America när han vinner ett lopp, och Marcus har gjort några fina uppkörningar, och så att en helt okej säsong för båda, tycker jag. Ja. Oliver Askew, om vi ska gå in på honom då som halvsvensk, så som sagt börjar han ju bra. Sen missar han ju några lopp och blir ju bara 19:e plats i mästerskapet. Och där hade jag väl trott att han skulle vara lite högre upp också. Men med den smällen, och det gör ju att han tappar mycket mark där helt enkelt.
Ska vi lägga St. Pete till handlingarna då? Och så, men avslutningsvis, nu när vi ändå, vi var inne på det i början, Mattias, när vi pratade om Viktor. Vi hade ju även Linus Lundqvist och Rasmus Lind i farten i helgen. Linus Lundqvist plockade alltså säsongens 13, 14 och 15 seger i Formula Regional Americas då, vilket innebär nytt rekord för serien. Han vann också alltså totalt 15 av 17 race, tog 14 av 17 snabbaste varv och tog pole position i samtliga kval. Och så han vann då mästerskapet på 326 poäng, vilket var 91 poäng mer än tvåan då, David Malukas då. Vad säger du om Mattias, om Linus insats i år, och vad betyder det för hans position inför 2021, tror du?
Ja, men det är ju en otroligt viktig säsong, en otroligt bra säsong från Linus sida. Jag hade ju förmånen att se det live nu borta i Kota, och ja, han var ett nummer större än det övriga fältet. Han kändes som att han hade den här marginalen på kvalet att ta ut några tiondelar till, och han var lite pressad av en förare där som var tvåa och Malukas också ett tag, men han hade mer fart helt enkelt, och när han behövde öka så gjorde han det, så att han vann ganska enkelt de här tre loppen, såg ut som från läktarplats då. Så att, och det tror jag, han har ju då skaffat det här scholarshipet och har då, om jag har förstått rätt, i princip en full budget i Indy Light. Ett värde, om jag förstår rätt, på cirka 900 000 dollar i det här priset. Och med motorkontrakt och däck och pengar som gör att han kan i princip välja team och gå till. Så att vad jag hör ryktesvägen så förhandlar de med lite olika team, och kommer då snart få reda på vilket team man kommer köra Indy Light för. Så att det är ju en fantastisk chans han får, och det grundlade han ju med den här fina säsongen. Tar vi Rasmus Lind så följde jag ju inte det på plats, utan jag såg hans resultat. Han var fyra i det sista loppet, och tycker jag helt bra resultat. Han har inte suttit i den här bilen utan fick hoppa in, vad jag förstår, utan test och så vidare. Så att det är väl helt klart godkänt.
För det hade han hade ju problem då under han kraschade ju lite lätt då under träningen, och så fick han ju nöja sig med liksom en 8:e plats då i kvalet till race 1, kör upp sig till P där körde han upp sig till P6 tror jag. Och så han i andra kvalet satt han en P5 då och körde upp sig till en 4:e plats där, men där slog han ju bland annat, höll han ju Stingray Rob bakom sig som var mästerskapssegrare då i år. Så att han har ju haft ett väldigt speciellt år, Rasmus. Han har ju kört både sportvagn och sen ett kort besök vid Porsche Carrera Cup Scandinavia, och nu liksom ett dubbelrace i Indy Pro 2000. Men du Mattias som kan där, hur stor utmaning är det egentligen att hoppa mellan klasserna så här som Rasmus har gjort i år?
Ja, det är klart, det är lättare om man håller sig till en bil kanske, men det är också en styrka att kunna köra olika bilar, och den här Indy Pro-bilen har han ju tävlat med i fjol, så att det är klart, det är som att komma tillbaka. Så jag tror att det tog nog några varv, men det kom nog ganska snabbt in det. Men det är en svår bana att slänga sig in i. Det gäller att ha marginal och inte åka i muren om man ska få alla varv på träningen. Men det är också fördelen med att hoppa in på en sån bana är ju att konkurrenterna kan ju heller inte gå och träna på de här gatorna i Sankt Petersburg. Så att alla har ju liksom börjat på noll där för det året. Så att det var nog kanske en fördel för Rasmus där att inte hoppa in på en traditionell bana där de andra teamen har varit och testat. Sen sportvagnen är nog den som är stora skillnad för honom i år, att lära sig den. För det är ju en tyngre bil. Lite annan typ av racing när man kör endurance och behöver inte ta ur den sista hundradelen, utan det gäller att vara rädd om materialet och ta bilen i mål. Och det har ju gått bra där också, det har följt från sidan då.
Vad säger ni nu, Jakob och Mattias? Nu har vi 3 svenskar i IndyCar, eller 2,5, vi säger 3. Och så har vi ju återväxten med Viktor Andersson och så Rasmus Lind och Linus Lundqvist liksom på tillväxt då i supportklasserna. Där var, hur kommer svensk motorsport se ut i amerikansk racing om, låt oss säga, 4 år då?
Det ser ljust ut. Alltså, det var länge sedan det fanns så här många svenskar som gör så bra ifrån sig också, för det här är inga dussinresultat. Det är liksom, alla levererar. Nu har inte Rasmus fått så många tillfällen i år, men även om, när han varit utanför bilen så är han med och kör skjortan av han som till slut vann mästerskapet. Så jag skulle vilja säga att om 10 år kommer Indupodden fortsätta prata om svenska racerförare i USA. Kanske om en kille som heter Andersson i efternamnet.
Ja, det vore väl härligt. Och nej, men det, jag tror att amerikansk racing för vi, och svenskar nu har ju, om jag tittar tillbaka på min karriär, vi pratade om Kenny Bräcke som visade vägen då för mig med de här instegklasserna. Kenny tog sig ju sen självklart upp till IndyCar efter en liten omväg via Europa. Men på den tiden var ju Stefan Lillöves Johansson där och sen när Kenny, efter den kraschen Kenny var ute först, så dog ju lite amerikansk racing för oss svenskar medialt, och svenska förare for inte över till på USA på samma sätt. Men nu med Felix och Marcus så banar det ju iväg, och det ser man ju nu det är en otrolig styrka att ha landsmän i de högsta serierna och visa att det är möjligt att klättra där borta då. Så att jag tror det kommer att vara fler svenskar som försöker sig att komma till USA och söka lyckan, även om det inte är så enkelt, men man måste ju försöka.
Och ja, säsongen är över. Det är nästan lite emotionellt efter allt som brakade loss i våras, och sen så svenska framgångar, svenska motgångar, men vi tog oss igenom det här. Det känns riktigt skönt att faktiskt säsongen är över på något så här lite vemodigt sätt. Nu kommer det dröja några månader med höstmörker och så, men vi har i alla fall en ljus framtid att se fram emot, vill jag. Det är en poäng jag vill hamra in liksom.
Mm. Och Indycar-podden kommer ju såklart också fortsätta våra avsnitt varje vecka här nu. Vi kanske kommer ta en litet juluppehåll förvisso. Vi laddar om inför säsong 2. Men vi kommer fortsätta här nu och snacka ner säsongen och ha lite intressanta intervjuer och så här nu de här kommande veckorna. Det kan jag garantera. Och kommer faktiskt, kan ju tipsa om det redan nu, att under andra halvan av den här veckan så kommer vi publicera ett antal omröstningar där ni ska få rösta på den här. Vi ska ha lite Indupoddens prisutdelning till de bästa. Vad har vi för kategori, Jakob?
Årets omkörning måste vi rösta om. Årets uppkörning. Årets tabbe. Lite sådana där grejer kommer vi pinga på i våra sociala medier. Så håll utkik efter det.
Årets frisyr såg jag också.
Ja,
spännande. Det
finns några kandidater där också.
Ja, men så det kommer upp i våra sociala mediekanaler här nu under veckan, så håll ögonen öppna för det. Men det var allt för den här veckan. Vi passar på såklart att säga stort tack till alla er lyssnare. Vi älskar att ni är med oss varje vecka. Vi säger också tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com. Och så särskilt tack då till veckans gästpoddare Mattias Andersson. Det har varit en ära och ett nöje att ha dig med.
Tack så mycket.
Jag vet inte om du slår dig, Jakob, men känns inte Mattias, så han, sättet han pratar på, det är lite så här utrikeskorre. Är det?
Ja, Mattias har väl varit IndyCar-kommentator.
Men är det så? Har du fått höra det förut, Mattias?
Okej, okay, det har jag inte hört förut. Nej.
Och din son har samma, ni låter nästan likadant när ni pratar, det tycker jag är kul. Så jag tänkte så här, skulle du vilja avsluta, göra oss den tjänsten att du avslutar med att säga: det här är Mattias Andersson för Indupodden Linköping.
Det kan vi göra, ska vi köra det nu?
Ja, gör det.
Ja, det här är Mattias Andersson för Indupodden i Linköping.
Should I wanna know where my easy rider gone? Does anyone know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.